En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Diamantbollen 2025 går till Natalie Björn. Ja, du lyssnar på årets sista avsnitt av Sportbladets fotbollspodd Fan Plus med mig, Anna Rydén och Frida Fagerlund. Vi snackar såklart om utnämningen av Sveriges bästa fotbollsspelare. Men vi försöker också minnas året som gått. Vad gjorde egentligen avtryck 2025? Vad kommer vi komma ihåg från det här året? Så, vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång! Ja, men vi säger väl välkomna till årets sista avsnitt. Det känns lite vemodigt att säga det, men vi närmar oss faktiskt slutet på 2025. Och vilket fotbollsår det varit. Vi kan väl börja med att kolla hur läget är i England. För Frida, du är ju med därifrån. Var i England befinner du dig?
Just nu befinner jag mig i Liverpool. Jag har spenderat hela dagen i Manchester. Så att jag är rätt trött faktiskt. Det har varit en lång dag och det finns inget som tröttar ut en så mycket som att sitta och vänta på fotbollsspelare i flera timmar. Så att vi får se hur den här podden blir. Jag tror att mitt minne kan svika mig ganska mycket. Det blir ofta så när jag är hungrig och trött.
Jag ska försöka hjälpa dig på traven i alla fall om det är som så att det blir blackouts och så vidare. Men är det sådär lika depressionsgrott i England som det är här hemma nu? Det är liksom inte så att man får den här mysiga julstämningen direkt med mindre än en vecka kvar till julafton.
Ja, alltså det finns ju en anledning till att jag bor i London, för att vädret där är ju betydligt bättre jämfört med hur det är här uppe i norr. Det har regnat från, ja, jag tror jag anlände till Manchester runt lunchtid och sen har det bara öst ner. Nu är det väl något sånär uppehåll här i Liverpool, men det är väldigt gott. Å andra sidan ska det bli solsken, det har utlovats åtminstone. Så att jag håller tummarna för att det kommer bli det. För att det här är ju, det är deppigt och det är också jobbigt när allting är blött. Och så ska man stå på spårvagnar och tåg och allting bara är dyngsurt. Nej, jag saknar solen i London, för vi har faktiskt haft rätt så fint väder den senaste tiden.
Gud vad härligt, ja, den där solen har man ju saknat hemma. Jag ska ju dock inte heller klaga för mycket. Jag har ju spenderat helgen som var i Davos på lite härliga alptoppar med min längdskidbevakning. Så att jag har ju fått min dos av D-vitamin. Man hör de som har varit här hemma i Sverige och i Stockholm hela tiden. De känns lite deppigare, så att säga. Men ska vi ta ljuspunkter från året som gått? Om vi börjar med det som ju faktiskt skedde i dag när vi spelar in torsdagen den 18 december, nämligen utdelningen av diamantbollen 2025. Den går till Natalie Björn. Vad tänker du om att Natalie Björn får priset i år för då Sveriges bästa kvinnliga fotbollsspelare?
Jag vet inte vad du känner, men jag kände ju spontant att dels så fanns det inte så där värst många kandidater, åtminstone ingen som sticker ut markant. Visst, Stina Blackstenius hoppade ju in och avgjorde Champions League-finalen, men jag tycker att det är helt rätt att ge det till Natalie Björn. Jag tycker att hon har tagit väldigt stora kliv det här året. Det var många som trodde att hon kanske skulle, kanske inte fasas ut, men att hon åtminstone skulle få betydligt mindre speltid när Chelsea värvade Naomi Gurma. Och jag vet om att hon har haft problem med skador och det har kanske tagit lite tid för henne att komma in i det. Men jag tror att det var rätt så många som underskattade Natalie Björn. Och att hon verkligen levererade under våren också i Chelsea. Och blev ju också utsedd till säsongens spelare av sina egna lagkamrater, vilket jag tycker säger rätt mycket om vilken viktig roll hon har haft i laget. Och jag sitter fortfarande och retar mig på att Sverige förlorade den där kvartsfinalen mot England, för att under första halvleken då var ju Björn så dominant. Och jag hade ju tanken på att jag skulle skriva någonting i stil med att vi inte hade sett en sån individuell prestation mot England sedan Glenn Hysséns insats på Wembley 1988. Men vi fick ju aldrig, fick aldrig skriva det. Men jag tycker hur som helst att hon förtjänar att vinna.
Ja, jag håller helt med, och jag minns den där matchen och hur du satt och var så förberedd på det. För det såg ju väldigt, väldigt bra ut. i den första halvleken. Det som hände sen, det förtränger man ju gärna. Men jag kände också ett tecken på att det känns som att, ja men, det är klart Nathalie Björn ska ha det här, var att det gjorde lite ont i magen när jag läste nyheten här i veckan att hon har fått kliva av, att hon är skadad för tillfället. För jag kände att det där är ju det absolut tyngsta avbräcket som finns just nu för det svenska landslaget. Nu är det ju visserligen tid kvar, det är i februari som det ska spelas VM-kval, men med tanke på att Magdalena Eriksson har lämnat in, med tanke på att det är en så ung backlinje i övrigt och med tanke på den ledargestalt som Nathalie Björn är och har vuxit ut till i landslaget, så känns det som att utan henne i den backlinjen så känns det svajigt inför VM-kvalet. Och jag tycker också att hon förtjänar det. Och sen kan jag ju tänka mig att en sån som Stina Blackstenius kanske kan tycka att det är lite trist när man har gjort det avtrycket hon har gjort, men jag menar, hon utsågs ju inte ens till årets forward. Det priset fick ju Johanna Rytting Kaneryd, så att någonstans redan där kunde man väl känna på sig att det här priset kommer inte gå till Stina Blackstenius. Så att jag tycker att det är helt rätt att Nathalie Björn får det, och det ska bli spännande att se vilka kliv hon tar framåt. Och man hoppas ju att hon inte blir borta allt för länge nu med den skada hon har, för att ja, jag vill verkligen, verkligen, verkligen se henne när det är dags för VM-kvalet där i februari.
Ja, absolut. Jag tänker också just på att bara liksom knyta ihop säcken där med EM. Jag tror att om Sverige hade gått till semifinal så hade Nathalie Björn garanterat funnits med i turneringens lag. Jag tyckte att hon var den bästa mittbacken så länge Sverige var med i mästerskapet. Så att det var synd att hon aldrig fick att hon aldrig fick sitt verkliga genombrott. Och med det menar jag att, jag menar, vi i Sverige vet ju såklart hur bra hon är, och Chelsea-supportrar vet hon bra och när, men det är inte nödvändigtvis så att man slår igenom på den internationella scenen förrän man verkligen gör ett avtryck i exempelvis då EM. Så att, ja, nej, jag håller med. Hon kommer att vara jätteviktig för framtiden, och jag tror fortfarande att hon kan ta väldigt stora kliv i sin utveckling också.
Det tror jag med. Och för den som vill höra mer än Nathalie Björn så kan jag ju passa på att tipsa om det avsnittet som spelades in med henne under den förra landslagssamlingen. Där pratade hon ju lite om det här med, ja, med det nya Sverige, ansvaret i backlinjen och sådär. Så att, har man inte lyssnat på det redan så kan jag ju rekommendera henne att gå tillbaka och lyssna på det, leta upp det i sitt flöde. För nu kommer det ju som sagt bli en liten paus från oss här framöver. Men om vi ska tänka tillbaka på fotbollsåret 2025 och så avslutar vi sen med att snacka lite Champions League. För det har ju också lottats idag hur det kommer se ut framåt efter att den där ligafasen nu är färdigspelad. Men om jag säger liksom fotbollsåret 2025, vad är det första du tänker på?
Nu har vi redan varit inne på EM, men det är svårt att inte tänka på EM såklart. Och även om det blev lite pyspunkar efter att Sverige hade åkt ur, så tycker jag liksom totalt sett att det var ett jättelyckat mästerskap på alla plan. Och jag hoppas helt enkelt att man bara kan spinna vidare på det nu och ja, få publiksiffror att öka i ligorna också, så att det kan spilla över ännu mer på landslagsfotbollen. Men jag häpnas alltid över hur mycket det faktiskt har hunnit hända på relativt kort tid ändå. Och jag tror att det var en av de främsta anledningarna till att Sverige och Danmark inte fick EM. Vilket var de sökte nu? Var det 2028 eller?
2029 blir det ju 29. Nästa EM som ska spelas. Det var ju det som Sverige sökte tillsammans med Danmark.
Jag tror att en av de största anledningarna till att de inte fick det mästerskapet, det var troligtvis för att UEFA känner att vi vill ha större arenor till vårt förfogande och att Tyskland kunde bidra med det. Utan, ja, det har hänt väldigt mycket helt enkelt. Och,
ja, för jämför den skillnaden med det förra EM:et, alltså inte det som var nu i somras, utan det i England när vi fick åka ut och sätta oss på den här lilla, lilla arenan i Lille. Det är ju faktiskt otänkbart just nu.
Ja, nej, men det är det. Sen med det sagt så har ju publiksiffrorna i Women's Super League inte riktigt ökat så som man hade velat att det skulle göra. Och inte ens tv-publiken ökar, vilket också är oroväckande. Och jag vet att de ska kika på huruvida man kan sätta bättre avsparkstider just för att öka ja, alltså öka utvecklingen eller ha en uppåtstigande kurva åtminstone. Så att det är sådana saker som man verkligen måste fortsätta att jobba väldigt hårt på. Men jag tycker sett till själva fotbollen och sett till intresset för landslagsfotboll så kan man ju väldigt tydligt säga att det har hänt mycket på de senaste åren då.
Ja, man blir ju lite ledsen av det där att det inte riktigt verkar följa med i den inhemska fotbollen. För det är ju samma sak som man har känt runt det svenska landslaget när de har nått framgång efter framgång de senaste mästerskapen. Och man har känt att men, en del av de här spelarna finns ju ändå i damallsvenskan. En del utländska landslagsspelare finns, men det smittar verkligen inte av sig. Jag tyckte ju... Det stundtals kändes nästintill pinsamt faktiskt i fjol när man hade en sån som Caroline Seger som skulle avsluta sin karriär och gick ut med det ganska tidigt. Så att man vet att okej, det här är hennes sista matcher. Och det dök ändå inte upp mer folk för att se henne då dessutom i Rosengård som var enorma den säsongen. Jag tycker det är lite märkligt att man inte lyckas fånga in den här publiken. Och det känns som att damfotbollen överlag har ett jobb att göra där. Mm. Att skapa lite av den hypen även på klubblagsnivån. Att få det till att inte bara vara en mästerskapsgrej. Inte bara en landslagsgrej.
Mm. Ja, men nej, men verkligen. Och det som är så intressant också. När du just nämner en individ och en stor profil som Caroline Seger. Det man har sett väldigt mycket. Alltså skillnaden mellan de som följer herrfotboll kontra de som följer damfotboll. Det kan ju också finnas de som följer båda två. Men just de som följer damfotboll specifikt följer oftast en person, en spelare. Vilket gör att när den spelaren lämnar en klubb, då följer supportrarna med den spelaren istället. Jag tycker att det är jätteintressant och det visar ju också att det här är en helt annan typ av kategori av supportrar som följer damfotboll eller specifikt av Women's Super League som jag främst hänvisar till i det här fallet. Ja, det är, man måste försöka komma fram till hur man når ut till ännu fler och om man kanske måste behandla den här gruppen supportrar på ett annat sätt jämfört med hur man når fram till de som följer här fotboll. Men där, den nöten har man inte riktigt knäckt än. Men vem som än kommer knäcka den nöten kommer tjäna väldigt mycket pengar, höll jag på att säga. Men det är ju det i slutändan det handlar om. Det, man vill att damfotbollen ska bli profitable, att den helt enkelt ska dra in lika mycket pengar som man sätter in i laget.
Verkligen så, och det som känns i det här läget, det känns ju som att liksom alla famlar efter att lyckas knäcka den där nöten, att lyckas hitta in. Och visst, det går säkert snegla en del på herrfotbollen ändå, även om inte beteendemönstren är detsamma. Men jag tror inte man ska stirra sig blind på det eftersom, som du var inne på, supporterskapet ser inte likadant ut inom damfotbollen. Så att det finns ju någonting där som man måste hitta. Och jag tycker ett bra exempel på spelare som är väldigt stora för att de har sin egen fanbase. Det känns ju som att Magdalena Eriksson tillhör den kategorin spelare som verkligen har fått sin egen fanbase.
Mm. Ja, men verkligen. Både hon och Pernille, det är ju ett paket höll jag på att säga. Men där märker man ju definitivt att ända sedan jag blev det VM 2019 eller när det var kanske lite senare så blev de ju verkligen kändisar. Och de har väl sina fankonton och blir uppvaktade av diverse modetidningar. Så där märker man ju verkligen att de har nått ut till publiken. Och som sagt, det är väldigt vanligt att se det här. Just att individer blir upphöjda på ett sätt som de visserligen blir i herrfotboll också. Jag menar, vi har ju Lionel Messi versus folk som håller på Cristiano Ronaldo. Men det är ändå inte fullt lika mycket som man ser inom damfotbollen.
Nej, och vi kan ju då konstatera att 2025 blir året då Pernille och Magdalena får se att det inte blir något mästerskap på deras hemmaplan framöver. De var ju frontfigurer också för den här kampanjen då för EM i Sverige-Danmark. Det kommer att spelas i Tyskland och det blev ju också då sista gången vi såg Magdalena Eriksson i blågult. Det smärtar faktiskt också fortfarande lite. Det är svårt att ta in att det är över för det kom så plötsligt.
Mm. Nej, jag håller med och det är så mycket som är nytt i landslaget också. Jag känner att, jag menar, du har varit med på fler samlingar än vad jag har varit sedan i somras. Men då när jag var i Frankrike så jag tyckte att allting kändes så himla konstigt. att det är så mycket nytt folk överallt och att jag kanske inte riktigt, ja, det är som att börja om på något vis. Och så är det ju faktiskt. Det är ju så för Tony Gustafsson också, att han vill börja om och han vill ha sina favoriter och han vill sätta sin prägel på det här laget. Det är bara, ja, det tar lite tid för alla, tror jag, att vänja sig vid det också.
Det känns det ju som, och om jag ska tänka tillbaka på en grej från 2025 som delvis kopplat till EM, men också inte, då tänker jag ju på att det här känns som, jag håller på att säga kidsens år, men de unga som verkligen har tagit för sig i år. I EM såg vi ju Smilla Holmberg, vi vet alla hur det slutade med den där straffen, men jag menar, att tänka på hur hennes år har sett ut från att, när jag intervjuade henne i början av säsongen, så då handlade det liksom om att ja, hon kommer inte få spela F19-EM för Sverige för att hon är en startspelare i Hammarby och Hammarby kommer att stoppa sina landslagsspelare för det pågår samtidigt som damallsvenskan, till att hon typ, ja, men jag undrar om det inte var ungefär när F19-EM spelades istället fick göra A-landslagsdebut och liksom sprang sig hela vägen rätt in i en EM-trupp och faktiskt till och med fick starta där, fick spela en ändå stor roll för att vara så pass ung. Hade vi sagt Smilla Holmberg för ett år sedan, så visst, ganska många som lyssnar på den här podden hade väl liksom känt igen hennes namn, men en bredare fotbollspublik hade ju inte haft en aning om vem Smilla Holmberg var. Samma sak Felicia Skröder, visst, hon hade gjort en del uppseendeväckande saker tidigare under sin karriär, men hon hade ju inte nått de höjderna som hon har gjort i år. Det är ju bara att sätta in i ett historiskt perspektiv de här 30 målen som hon gör i damallsvenskan, och detta då trots att hon hade någon form av sober oktober, gjorde ju inte ett enda mål i hela oktober. Så noterades hon för 30 baljer och det är bara 4 som har gjort bättre resultat sen damallsvenskan blev damallsvenskan i slutet på 80-talet, varav Victoria Sandell Svensson väl står för 2 av de toppnoteringarna och Hanna Ljungberg står för 1. Så att det är ju något enormt att göra så mycket mål i högsta ligan och hon har ju liksom inte ens tagit studenten än. Det är svårt att ta in hur unga de är, de här enorma talangerna som det känns som att det här året har handlat väldigt, väldigt mycket om.
Mm, jag vill inte ens prata om åldersskillnaderna. Man mår lite dåligt då, känner jag själv. Men en annan spelare som jag också vill passa på att lyfta är faktiskt Julia Sfigiotti Olme, som har gått från att vara en spelare som vi kanske inte riktigt visste vart vi hade, åtminstone i landslagssammanhang, men som verkligen tog för sig under EM och var många gånger Sveriges bästa spelare. En sån spelare som verkligen behövde, som kunde städa upp framför backlinjen och hålla koll och göra de tacklingarna som krävdes också. Och dessutom så har hon gått väldigt fint i Manchester United nu också under hösten, så att credit till henne för att hon har haft ett väldigt fint år.
Ja, verkligen. Det känns ju som att det där inne i mittfältet, det har vi varit kritiska mot stundtals. Och det har ju varit så att, ja, men det kändes ju som när man klev in i EM att det var en lagdel som vi kände oss ganska, alltså man kände sig ganska osäker på. Hur kommer det här funka? Hur kommer det vara? Man vet att det har varit stora skor efter Caroline Seger, som Elin Rubensson ändå fyllde på ett enormt sätt VM 2023. Men sen så har det ju varit som ett litet hål där efter att Rubensson inte har spelat, som man inte riktigt har lyckats fylla. Och sen så kom ändå Sigiot in och tog chansen under mästerskapet i somras på ett förvånansvärt sätt, får jag ändå säga. Och då på ett mycket, mycket positivt sätt. Sånt gillar man. Man gillar ju att bli överraskad åt det positiva hållet.
Ja, verkligen. Hon har ju varit jättebra också i Sveriges landskamper här under hösten, även om det inte har gått så bra för Sverige överlag. Så att det är verkligen något att ta med sig.
Det är det. Sen så har vi ju nämnt i samband med diamantbollen, men det är ju inte varje år. Det händer. Absolut. Men det är ju inte alltid en svensk avgör en Champions League-final. Och jag minns den där finalen så himla väl. Och hur mäktig viktigt det var när Stina Blackstenius får kliva in och göra det här målet, att hoppa in från bänken och få spela en så avgörande roll. Jag tror det betydde enormt mycket för Stina själv och för alla de Arsenal-supportrarna på plats. Jag minns hur jag var ute i fanzone på förmiddagen den dagen. Det kändes som det var 150 grader ute minst. Svinvarmt var det i Portugal, och hur fansen orkade ladda upp från tidig morgon ända till avsparken och sen vidare in i natten, det förstår jag inte riktigt, men supportrar har ju någon form av superkraft när det kommer till det. Men jag frågade alla Arsenal-fans som jag pratade med där och så, ja, men vem av svenskarna är er favorit då? Och det var ju givetvis Stina, men det var ju ingen som sa Stina utan förbehåll helt, utan det kom ju alltid med någonting. Så, ah, för Stina, när hon inte offside, eller det var alltid någonting mer när de pratade om Stina, att hon då får hoppa in och göra det på det sättet. Det var ju helt enormt.
Ja, det måste ha varit fantastiskt för dig som var på plats och få bevittna det. För att jag satt på en pub i London och såg det här. Och det var ju väldigt många Arsenal-supportrar på den puben också, såklart. Och ja, det skräks en hel del när Stina fick in det där målet. Och det var ju framförallt för att det var ingen som hade räknat med att Arsenal skulle besegra Barcelona. Och ja, det var ju en otrolig triumf. Och de firades ju ordentligt när de kom tillbaka till London också. För att det var en väldigt stor grej för Arsenal som klubb också, vilket var väldigt fint att se. Nu har det gått lite trögare för dem, men jag tycker att Stina har varit fortsatt bra. Och tycker faktiskt synd om henne också, att hon verkar ha tappat sin landslagsplats, åtminstone startplats. Hon kom ju in och tryckte in dit ett mål mot Frankrike där. Och efter att ha suttit på bänken då igen i, vad var det, bronsmatchen i Nations League. Jag vet knappt vad matchen var värd egentligen, men första mötet av bronsmatchen i Frankrike. Och jag fattar ju det här med att Schröder, hon är ju såklart framtiden, men jag tycker fortfarande att Stina Blackstenius är en väldigt bra anfallare. Så att ja, jag tycker det är skönt för hennes skull när hon får hoppa in och visa att hon minsann spelar i Arsenal av en anledning.
Verkligen så, och det är väl det jag just nu nästan ser fram emot mest med 2026, om man ska se till fotbollen, så är det VM-kvalet. Och för de här alltså matcherna som vi har haft med Sverige under Tony Gustafsson under hösten, så har ju Tony varit väldigt tydlig med att det ska experimenteras. Han ska hitta sitt lag. Han ska hitta det sättet som han vill att Sverige ska spela utifrån de spelare som finns. Och sådär. Men han har varit tydlig med att ja, men det kommer testas. Det kommer experimenteras. Och så länge han har kunnat säga det, så går det ju ändå på något sätt att liksom hålla de här stjärnorna lite lugna. Och säga att ja, men vi experimenterar, vi testar. Men när VM-kvalet börjar i februari, så kommer man ju inte kunna säga det längre, utan då måste man ju faktiskt gå för att det här är matcher Sverige ska vinna. Det här är matcher som Sverige måste vinna för att ta sig till ett mästerskap, och då kommer det ju vara tydligt vilka som är Tonys favoriter, vilka som kommer vara hans go-to-startspelare. Kommer vi fortsätta se Fridolina Rolfö, Filip Angeldal och Stina Blackstenius på bänken då? Eller finns de med i en startelva? Jag är så otroligt spänd på att se var vi kommer landa här. För jag känner att jag vet inte.
Nej. Och jag är ju själv inte fotbollstränare. Och jag har inte alla de här åren av erfarenhet som Tony har. Men samtidigt så hade jag varit Stina Blackstenius eller ja, vem som helst. Alltså Rolfö har ju varit lite... ja, men lite upp och ner i landslaget får man ju ändå säga. Men jag tyckte ju återigen att hon också gjorde ett fint inhopp mot Frankrike. Jag bara känner lite grann att jag tror inte att det känns så bra för dem. Och om man tar en sån spelare som Filippa Angeldal, jag tror att för att en sån spelare ska få ut maximalt av sig själv, och egentligen samma sak med Stina Blackstenius, så tror jag att de behöver känna förtroende. Och ja, är man in och ut lite grann och laget sådär, så... baserat på kanske också då, ja, men det är de här spelarna som är framtiden. Jag vet inte, jag tror inte att alla accepterar den förklaringen egentligen.
Nej, det tror inte jag heller. Jag känner att man har hört det lite mellan raderna. Ingen är ju öppen med någon form av kritik som det är nu. För att det känns verkligen som att man har famlat lite de här matcherna som har varit. Med att försöka hitta något. Men Tony Gustafsson har ju stått och pratat om att så, han ska ingjuta någon form av känsla av att det är lika viktigt att vara med i slutelvan. Och han pratar om att han motiverar för spelarna att det är viktigt och vilken typ av roll han tänker att de ska spela vid en specifik matchbild. Men när man sen frågar spelarna om de har fått höra någonting om ja, men vad fick du för motivering till att du inte startar eller sådär, så har de ju sagt att nej, men det har inte varit något snack. Mm. Och då känner jag lite att okej, okay, då är det ju någonting som inte stämmer helt. Och där får man väl se då var vi landar. För jag tror absolut inte att de här spelarna som har varit så bärande i landslaget kommer att acceptera att rakt av bli satta på bänken. Och det är ju också en grej som Tony säger, att det är klart att han gillar ju att folk är besvikna när de blir petade, såklart. Alla ska vilja spela, alla ska tycka att det är deras plats. Men det kommer bli intressant med tanke på den dynamiken vi har i det här landslaget också. Att det är en så tajt grupp. Så undrar man ju vad som händer om det börjar gnisslas lite. Det är klart att det gnisslades under Peters ledning också. Från folk som inte fick spela och sådär. Men
ja, väldigt lite ändå under hans tid. Förvånansvärt lite.
Det var det. Så att nej, det ska bli mycket, mycket spännande att följa var vi landar. Där 2026, vad vi kommer få se när det är dags för ett VM-kval där någon gång i mitten på februari. Det känns sjukt att vi också ska ha ett OS och grejer där. Det är så mycket som sker i den där månaden. Mycket sker i Italien också, passande nog, med tanke på att Sverige möter Italien borta det första de gör, då utan Tony Gustafsson, vad det verkar. Jag har inte sett om Svenska fotbollförbundet har fått någon respons där på sin överklagan av avstängningen av Tony Gustafsson, för det är ju som så att det röda kortet han fick efter matchen innebär avstängning i VM-kvalet. Och jag tycker ju det är lite så här, han, visst, Tony gick ut, han bad ju om ursäkt direkt till spelarna och så här för hur han hade betett sig och att han drog på sig det här röda kortet, men att göra det, visst, det var väl lite som stod på spel i den där matchen. Men hur kommer det bli när vi är i direkt avgörande matcher? När temperamentet blir så uppskruvat i en i princip betydelselös bronsmatch mot Frankrike. Sen visst, man vill vinna alla matcher man står där nere vid. Men det finns ju matcher det kommer stå mer på spel än vad det gjorde i den matchen.
Ja, när vi får väl se hur det slutar. Kanske blir utvisning redan i halvtid nästa gång. Men väl.
Ja, vi får väl se. Det ska bli spännande att följa i alla fall vad som sker. Har du något annat du känner har stuckit ut det här fotbollsåret som har varit? Det är ju liksom ett år där Arsenal vann Champions League, där England vann EM. Ja. Där Chelsea som vanligt vann Women's Super League.
Ja. Ja, det har hänt mycket här, höll jag på att säga. Manchester United har väl också varit ett något form av utropstecken. De har ju tagit sig vidare här i Champions League också. De har ju lyckats göra det med en rätt så liten trupp ändå. De har ju kanske inte fått jättestora resurser trots då att det är en enorm klubb i grunden. Så att, ja, Manchester United kanske också får vara ett litet utropstecken. Ja, det kretsar helt plötsligt så. Kretsar ju väldigt mycket här kring England och återigen det där med att det kan hända mycket saker på väldigt kort tid. Det har verkligen hänt grejer här på kort tid. Alltså sedan EM 2021 så känns det som att det bara har skett i raketfart och klubbar har börjat investera mer och mer i sina damlag, så att det händer mycket här, även om man hade önskat som sagt att publiksiffror och så vidare kanske ökade lite mer.
Verkligen så, och här hemma i Sverige så var det ju ett fotbollsår där BK Häcken tog sitt efterlängtade SM-guld, delvis då tack vare en målspottande Skröder, där Rosengård höll på att åka ut. Det känns ju fortfarande helt sjukt att den mesta klubben var nära att åka ur. Sen så efter det så har de ju gått in med någon form av externt ägande och grejer. Det ska bli intressant att se hur mycket de ägarna kommer att säga till om i mästarklubben framöver och vad som händer där. Det ser jag också fram emot att följa 2026. När vi spelar in det här vet vi inte heller vem som kommer träna BK Häcken nästa säsong. Det kommer kanske den som lyssnar på det här att veta, för att det hålls en presskonferens under fredagen där BK Häckens nya tränare ska presenteras. Så det behöver vi ju inte trilla in i, för det kan vi ju vara inaktuellt väldigt, väldigt fort. Men det är också ett år då Linköping faktiskt åkte ur högsta serien. Och positiva överraskningar som Malmö FF och Djurgården får man väl ändå säga. Där Djurgården också har valt att bryta med sin tränare Marcelo Fernandes trots den framgång som han nådde i år och plockat in Will Kirk istället.
Han blir kvar det i finns Sverige. Mycket.
Han blir kvar i Sverige nu upp då till ett av topplagen i den här serien. Vi får se om Djurgården är i toppen för att stanna eller inte. En intressant utmaning för Will Kirk som ju var i Linköping när inte lyckades rädda kvar dem, men det var ju ett sjunkande skepp när han tog över. Han lyckades väl faktiskt få lite styr på det. Det fanns ju ett hopp på slutet om att det kunde gå, men det gjorde det inte. Så att nej, det känns som att den svenska damfotbollen står inför lite av ett vägskäl här med dubbelklubbarna och den utvecklingen vi står inför med de klassiska klubbarna som har varit med så länge. Apropå det så kan vi väl också bara göra en liten extra shoutout till Vittsjö. Den lilla, lilla byn som alla trodde skulle åka ur och som ändå gjorde det så pass bra den här säsongen. Det finns ju... silly season pågår ju för fullt i damallsvenskan, så att det spelar in och ut och hit och dit hela tiden. Hur det där ser ut och vad vi tänker om alla värvningar och sådär, det tar vi nästa år. Det tar vi i januari när man kan landa det lite mer. Vad som sker. Ska vi avsluta med att landa lite i Champions League då? Det här är inte för att vara taskiga mot Norge, men det känns ju inte jättebäktigt när man går in på Champions League och det står Road to Oslo.
Nej, det kanske
det känns
inte.
Ju inte lika pampigt som så Road to Lisbon.
Nej, jag kan förstå vad du menar.
Mm. Det har inte den exotiska klangen för oss i alla fall.
Nej, exakt. Lite för hemma, ja, lite för nära, close to home brukar man ju säga.
Verkligen så. Det som är positivt med det är ju att det kanske finns en och annan svensk fotbollssupporter som kan åka över och se den här finalen i maj i Oslo. Det har ju varit lottning idag. Kan väl bara dra igenom vilka som möter varandra. Först så är det den här knockout phase playoffs där belgiska Olöven som väl har chockat alla genom att ta sig vidare här. Det var ju en chock. Det kändes ju som ett lag som liksom Rosengård kanske borde ha kunnat slå ut.
Mm.
Men inte ens var nära. De ställs nu då mot Arsenal, regerande mästare. Det känns ju som att belgiskarna kommer få det extremt tufft där. Sen så har vi lite av ett häckenmöte känns det som, eftersom båda de här två lagen var med i Häckens grupp det där året när det gick så himla bra för Häcken, nämligen Paris FC och Real Madrid. Två ja. Möten till i den här knockout-fasen, Wolfsburg, Juventus och så Atletico Madrid mot Manchester United, två lag som ju båda har mött svenskt motstånd den här säsongen i Champions League. I kvalet United slog ju ut Hammarby och Atletico Madrid. Ja, det behöver vi inte påminna alla Häckenfansen om hur det gick. Det var fruktansvärt smärtsamt att se den returen och sättet som Häcken åkte ut på. Nu är Atletico Madrid framme i den här knockout-fasen. Vad tror du om de här matcherna? Vilka håller du som favoriter? Arsenal känns väl ganska givna mot belgiskorna.
Ja, det borde ju vara det. Sen vet vi ju att det har varit lite, ja, lite turbulent i Arsenal. De har väl inte riktigt fått rätt på grejerna. Och det har ju snackats en del om att det ska vara lite, inte sprickor i omklädningsrummet, men att det finns vissa klickar i omklädningsrummet som kanske inte är helt bra för själva laget, för själva kollektivet. Så att vi får väl se om de kan ta sig samman och ta sig vidare, för där ställs de ju mot Chelsea i så fall. Så att det blir ju en otrolig match med mycket prestige som står på spel, inte minst. Och ja, alltså Manchester United får man ju ändå återigen det där med att de har ju gjort en väldigt bra säsong så här långt, inklusive då på Champions League-sidan. Och ja, Barcelona är väl fortsatt favoriter. Hade ju, bortsett från det här krysset borta mot Chelsea, så har de ju sett väldigt starka ut. Men såklart, det saknar ju både Patri och Bon Mati nu ju. Men de har ju så många spelare ändå, så att det känns ju helt okej för deras del. Men kan bara flika in också att Paris Saint-Germain har ju tappat det fullständigt. Vilket haveri att de inte ens lyckas ta sig vidare till playoff. Det är ju, ja, det är rätt så sorgligt att se faktiskt vilket fall from grace det har varit. Och det har ju dels att göra med att de har tappat en del spelare. Men det verkar ju inte heller som att ledningen är beredd att investera sådär så mycket pengar som man gjorde tidigare. De har signat mycket spelare på utgående kontrakt och sådär. Så budgetvarianter. Så att, ja, eller budgetvarianter, det är fortfarande bra spelare, men man sparar ju in en hel del på att inte behöva betala övergångssummor. Så att, det är rätt så anmärkningsvärt hur pass dåliga de har varit.
Ja, och så som de har blivit lite sönderköpta av Lyon, att man ser att de bästa spelarna går till en ligakonkurrent. Det måste ju ändå smärta. Och det kan ju inte vara skönt heller då att se att det andra laget i stan, Paris FC, fortsätter med sina Europa-framgångar. De har ju varit förvånansvärt starka i Europaspelet ändå, får man ju säga. Och nu då vidare här mot Real Madrid i det dubbelmötet. Men nej, man vill ju gärna se den där matchen Arsenal-Chelsea i en kvartsfinal i det här. Jag tycker ju också att det känns lite som att Manchester United fick lite av en drömlottning ändå, inte för att snacka ner Bayern München sådär, men tar sig United förbi Atletico Madrid så är det ju Bayern München som väntar sen.
Varit lite upp och ner ju, får man säga, Bayern.
Exakt, och det känns ju som ett motstånd som de faktiskt skulle kunna rå på där. Om man jämför så känns det ju som de hade haft svårare för både Chelsea och Lyon, om man ska se vilka de hade kunnat ställas mot i en kvartsfinal. För alla de där, i den här ligafasen, så är det ju så att de fyra som slutar topp fyra i ligan, de går ju direkt till en kvartsfinal och hamnar i varsin kvartsfinal. Och det handlade ju då om Lyon, Chelsea, Barcelona och Bayern München som var de fyra lagen. Så att något av de fyra ställs man mot i en kvartsfinal, och då känns det ändå som att ja, Bayern München, det tackar de nog och tar emot och känner som en uppgift som inte känns omänsklig ändå.
Nej, jag håller med. Det är väl, ja, just nu, precis som du är inne på, Barcelona, Lyon, Chelsea för den delen, som gjorde en fin insats hemma mot Barcelona, får man säga. Så att, ja, det ska bli kul här att se framöver. De har ju kört det här upplägget nu ju, med samma som på här sidan, att istället för att vara i grupper så möter man en massa olika lag. Jag tycker faktiskt att det här konceptet nästan är lite roligare, speciellt på damsidan. På här sidan kan det ibland bli så att det finns så många stora matcher ändå, så att där blir det nästan som att man inte riktigt förstår hur mycket matcher egentligen är värd. Men jag tycker det gör rätt så mycket på damsidan, att det blir roligare att följa, helt enkelt.
Ja, jag tycker också att det har varit ändå känns lyckat den här säsongen. Sen ska man väl inte dra för stora växlar efter en säsong. Känna efter lite till. Men vi kan ju också få ett El Clasico faktiskt i en kvartsfinal. Om Real Madrid skulle slå ut Paris FC, så är det ju Real Madrid mot Barcelona i den där matchen. Då ska man ju också ha med sig att historiken inte sträcker sig så långt bak som den gör mellan de två herrlagen i El Clasico. Men Real Madrid har ju lyckats skaka om Barcelona en gång. Det säger ganska mycket om hur bra Barcelona är också. Så att vi får väl se. Det blir ju också då i februari. Det känns som att det är då den här liksom nästa säsong kickar igång på riktigt. Det kommer ju spelas lite ligamatcher och sådär i januari. För de svenska lagen så är det väl träningsläger och annat innan svenska cupen drar igång i februari. Och vi har Champions League och vi har landslag. Och ja, mycket att se fram emot helt enkelt. Frida, nu är det snart jul. Hur firar du den på de brittiska öarna?
Det är perfekt när man är ett hushåll där hälften är svenskar och svenskar. En svensk och en engelsman. Så många är vi inte. Jag lever inte i något polyförhållande eller sådär, utan vi är två personer.
Det lät annars som ett kollektiv med ganska många inblandade.
Ja, precis. Nej, det är så, så roliga är vi inte, höll jag på att säga. Men ja, det är perfekt. Man kan fira svensk jul den 24 och sen så kan man fokusera fullt ut på engelsk jul den 25. Så jag tycker att det är det ultimata upplägget faktiskt. För din del då, blir det nere i Småland eller blir det Stockholm eller vart hittar man det?
Nej, man hittar absolut mig nere i Småland hela julen. Jag är faktiskt nere redan nu. Laddar en hel vecka för julen. Det beror ju också på att jag börjar jobba igen på annan dag när... Det vankas skidtävlingar nere i Alperna, så att det är full fart, men det blir absolut en massa julfiranden här nere i Småland. Så att det blir mysigt, det lär väl dock bli mörkt. Jag tittar ut genom fönstret här nu och det är verkligen kolsvart ute i och med att det inte finns någon form av snö som lyser upp minsta lilla. Men ja, det blir nog ganska bra ändå, skulle jag tro. Har du några favoriter med julen? Liksom, är det någonting som du absolut måste ha på ditt julbord där den 24 som du tvingar i din sambo? Eller är han skeptisk till den svenska julen?
Nej då, han är faktiskt väldigt sådär att han har nog testat det mesta i svensk väg. Mm. Och ja, men jag gillar fisk väldigt mycket. Så att jag tycker sill är väldigt gott. Och sen så har vi alltid... varmrök lax också. Så det är nog mina favoriter egentligen. Jag äter inte jättemycket kött och sådär. Så att, jag vill lite mer åt fiskhållet. Men jag tycker att det mesta är gott ändå överlag. Och det är en ganska, ja, ganska skön kontrast, tänkte jag säga, till vad man äter på juldagen sen. Eller den engelska julen. Men ja, det är ju i stort sett samma som man äter varje söndag här i och för sig. Det är ju liksom... kalkon och sås och potatis. Men ja, det är kul med variation.
Men det låter ju lite tråkigt att julen inte sticker ut mycket mer än en vanlig söndag.
Ja, jag tycker ju det också. Men då hävdar de alltid att ja, nej, men vi har ju åtminstone så här stuffing har de som de lägger till och som de inte äter när de äter sin Sunday roast. Så de har ju vissa grejer som är väldigt så där juliga eller specifika för juldagen. Så att jag ska kanske inte kasta dem under bussen allt för mycket. Men ja, det är inte superrolig julmat. Då tycker jag faktiskt att det svenska julbordet är roligare. Även om min sambo tycker att det är alldeles för mycket mat. Men det kan du säkert förstå vad han menar ändå. Att det är väldigt många rätter på den här buffén.
Det är det verkligen. Och för alla de som äter julbord flera gånger i december med jobb och allt annat. Så blir det ju ganska mycket och ibland ganska enformigt. Nu har jag inte träffat fotbollsspelare på ett tag och intervjuat. Med tanke på att jag har gått in lite i min... skidsäsong, men jag frågade skidåkarna vad som är deras favoriter på julbordet och det var ju många som var inne på barnmaten, alltså typ potatis och lax.
Potatis och lax, härligt, inte ens köttbullarna, ja. Och prinskorvarna brukar ju vara.
Köttbullarna var hos en del också och revbensspjäll var väldigt, väldigt populärt.
Ja,
men annars så kom vi fram till att det enkla barnmaten, den gick hem.
Ja, jag fattar. Janssons har jag aldrig riktigt. Jag tycker ändå att jag har väldigt så här vuxen smak, men just Janssons har jag aldrig riktigt tyckt om. Jag vet inte, det är någonting med den kombinationen som jag inte tycker är så där värst god.
Nej, den har jag faktiskt lärt mig på senare år. Jag var en stark motståndare innan, men någon gång på senare år fick jag för mig att ändå prova igen. Och nu, ja.
Ja, jag får testa då.
Nu tar jag absolut Janssons på julbordet. Ja, det kanske är nu det händer. Du är ju några år yngre än mig, så att ja, kanske precis. Nu du har kommit till den omställningen.
Ja, vem vet.
Att i år är året då Janssons smakar toppen.
Exakt, jag får testa helt enkelt.
Du, det tycker jag. Nu tycker jag också att du ska få äta... efter din långa dag i England. Så tackar jag så hemskt mycket för att du hade tid att vara med och snacka här. Och 5+ tänker jag att vi den här veckan bara delar ut till det år som varit med de höjdpunkterna vi har nämnt här. Och jag är väldigt, väldigt spänd på fotbollsåret 2026. Jag vet inte vad du känner.
Ja, absolut. Trist att det inte är något mästerskap dock. Man gillar ju det. Eller ja, det är ett herrmästerskap men inget dammästerskap. Men ja, vi får väl ha paus en sommar också. Det var ju ett tag där det var mästerskap varje år typ. Så kommer det inte riktigt bli efter covid och så vidare.
Det känns lite konstigt att det kommer något sånt som en mästerskapsfri sommar. Jag vet inte riktigt hur jag ska hantera det. Men det blir nog bra det också.
Det blir det.
Vi hoppas på det. Jag påminner än en gång till er som lyssnar att se till att prenumerera på podden så att ni inte missar när nästa avsnitt släpps. Nu kan jag knappt prata längre.
Nu är det dags att knyta ihop säcken.
Ja, orden för 2025 är liksom över. Men gå in och prenumerera på podden. Vi vet inte än när nästa avsnitt släpps. Så vill ni se till att inte missa det, glöm inte prenumerera. Och med det så säger vi väl god jul och gott nytt år till dig Frida och till alla er som lyssnar.
God jul!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.